Det finns en gammal tumregel i historien. Människor tolererar ofta en övermakt så länge den känns avlägsen. Men de blir farliga när den börjar mäta upp marker, döma tvister, ta skatter och tala om hur vardagen ska levas helt enkelt. Ärövringen kan man leva med. Kanske. Förvaltningen är en annan femma. Fråga Bobrikov bara. 10, 9, 8. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukkotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum swoon. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Har du tänkt på vad det beror på att vi inte har några Europas förenta stater, kanske med latin som arbetsspråk? Istället har vi norra och södra Europa som inte riktigt tycks förstå varandra. Fröet till den här uppdelningen såddes i en regnvåt skog för snart 2020 år sedan. Vid slaget i Teutoburgerskogen, där en löst sammansatt skara av germanska stammar utplånade tre mäktiga romerska legioner. Det var en skräll som Rom aldrig riktigt hämtade sig från. Teutoburgerskogen är också en påminnelse till varje stormakt som tror att kartan är detsamma som verkligheten. Rom trodde att Germania bara var nästa provins. Det visade sig vara någonting annat. Välkommen till Kvanthopp som den här veckan gör en utflykt till en av historiens mest avgörande återvändsgränder. Mitt namn är Markus Rosenlund. Det regnar. Inte ett sånt där stilla, milt regn över ett romerskt torg. Det här regnet är kallt, ihållande, nordligt. Det sipprar genom täta trädkronor av bok och ek, ner längs nackar och ryggar, in under hjälmarnas kant, ner i sandalerna, ner i leran. Ledret sväller, bågsträngar blir slappa, hjul sjunker, packdjur snavar, soldater svär. Någon försöker dra loss en kärra som redan har försvunnit halvt ner i marken. Vägen finns inte längre. Eller åtminstone bär den inte längre. Och så hörs det där ljudet som de få överlevande aldrig ska glömma. Ett kort rop från träden. Sen ett till, följt av det torra ljudet av kastspjut som träffar trä, leder och kött. Tre romerska legioner marscherar här. Eller försöker marschera. Inte i de där raka, imponerande leden som vi föreställer oss när vi tänker på Rom, utan utsmetade över kilometer efter kilometer. Här marscherar soldater, officerare, hjälptrupper, tjänare, handelsmän, packdjur, vagnar, redskap, kistor med mynt, tonvis med proviant. All den tyngd som hör till ett imperium som har vant sig vid tanken på världen som sin egen bakgård. Det är september år 9, vår tideräkning. I en gudsförgeten avkrok av det som romarna kallar Germania håller ett av historiens mest effektiva militära system på att gå på alla tiders käftsmäll i en iskall gröt av regnvatten, lera och blod. Så monumentalt är det romerska nederlaget i Teutoburgerskogen att det fortfarande kastar en lång skugga över Europas historia. En modern TikTok-meme säger att män numera tänker på romarriket nästan dagligen. Och visst, för oss som har nördat ned oss i den här delen av historien kan det te sig som en naturlag att vägarna, städerna, badhusen, legionerna, lagarna och latinet bara borde ha fortsatt norrut tills allt var romerskt. Som om Europa förr eller senare var dömt att kläs i toga. Men historien fungerar sällan så. Den är full av ögonblick som i efterhand ser självklara ut, fast de inte var det när de inträffade. Och ibland ligger de där ögonblicken och lurar i en skog i väntan på att en legion ska vandra förbi. Föreställ dig scenen. Rom står på höjden av sin makt. Kejsar Augustus har gjort det som nästan verkade omöjligt. Han har avslutat de långa inbördeskrigen, skapat stabilitet och samtidigt lyckats låtsas att republiken ännu lever. Trots att alla vet att, inte gör den nu det egentligen. Imperiet sträcker sig hur som helst runt Medelhavet. Gallien är kuvat.
All of Gaul is occupied by the Romans.
All? No.
Utom Asterix by där uppe förstås, men Spanien också kuvat. Egypten är romerskt. Från Syriens rand till Atlanten lyder världen under Rom. Och norrut ligger Germania. För romarna är Germania ett land som både lockar och irriterar. Få städer, ännu färre monument, klent med vägar. Inga tydliga maktcentra som kan erövras och beskattas. Ett landskap av skogar, sankmarker, floder och stammar med lojaliteter som skiftar och gränser som flyter. För en romersk administratör måste Germania ha fått det att klia i fingrarna. Som ett utkast till en provins, ofullständigt men med potential. Något som bara väntar på att organiseras. Redan Julius Caesar hade korsat Ren ett par gånger. Romerska arméer opererade ända upp mot Elbe. Handeln över gränsen ökade. Vissa stammar underkastade sig, åtminstone formellt. Andra blev lydstammar, vasaller i utkanten av imperiet. Allt tycktes gå i rätt riktning. Det var lätt att tro att Germania snart skulle bli ännu en romersk provins i stil med Gallien. Det är i det läget Publius Quinctilius Varus träder in på scenen. Varus är inte den sortens figur som brukar få stora ryttarstatyer i eftervärlden. Han är ingen Caesar, ingen Alexander, ingen fältherre överlag. Men han är någonting lika viktigt som Rom ser det. Han är en administratör och en bra sådan, en politisk chef. En man som kan hålla ihop ett område, utkräva skatt och genomdriva ordning. Varus har varit ståthållare i Syrien, en svår och prestigefylld post. Han tillhör maktens innersta krets. Han är ingift i kejsarfamiljen. Augustus själv litar på honom. Och det säger också någonting om hur Rom såg på Germania just då. Om man skickar en administratör snarare än en stor fältherre, då betyder det ju att man i praktiken redan betraktar området som pacificerat. Nu ska folk registreras, skatter drivas in, tvister avgöras, lag och ordning ska införas. Men Germania är inte Syrien. Och Rom har inte riktigt sitt på det torra. Inte som de tror. För där finns också Arminius.
Mein Name ist Gaius Julius Arminius.
Du gehörst zu uns.
Arminius tillhör Keruskerna, en germansk stam. Som barn har han tagits till Rom, sannolikt som gisslan efter ett av Drusus fälttåg. Det var så imperiet arbetade. Barn från lokala eliter uppfostrades i Rom, i centrum. Lärde sig språket, vanorna och hierarkin. De romaniserades. De blev nyttiga.
Fortiore cercle, fratres.
Så Arminius får romersk militär utbildning och medborgarskap. Han blir officer i de germanska hjälptrupper som tjänar under romerskt befäl.
Perfekte römischen Reiterei.
Han lär sig hur legionerna tänker, marscherar, slåss, bygger läger, skickar spejare och svarar på angrepp. Han är på pappret en del av Rom, och ändå inte, som det ska visa sig. Vi vet inte exakt när Arminius bestämmer sig. Kanske redan som ung, när han i Rom förstod vad det innebar att underkuvas och omskapas. Kanske senare, när han såg hur romersk överhöghet i hans hemland gick från lös dominans till någonting mycket mer handgripligt. Men någon gång före hösten år 9 börjar han gå bakom Roms rygg. Han förenar germanska grupper som inte nödvändigtvis är fiender till Rom eller ens vänner med varandra. Kerusker, marsi, brukterer, chatter och andra. Inte till ett enhetligt folk i modern mening, bara till någonting tillräckligt sammanhållet för ett gemensamt slag. Det är i sig en bedrift alltså, för romarnas standardknep i såna här områden var just att spela ut lokala grupper mot varandra, belöna några, slå ner andra, stödja rätt tronpretendent etc. Imperiet var inte bara starkt för att det hade legioner. Det var starkt för att det var skickligt på att söndra och härska. Arminius vänder den logiken mot imperiet.
Ich werde alle auf den Kampf einschwören.
Arminius har också hjälp av att Varus gör jobbet lätt för honom. De antika källorna, färgade som de är i och för sig, beskriver Varus som en riktig skitstövel. Hård, högdragen och girig. Han inför romersk rätt, han tar upp skatter, han beter sig som om Germania redan vore pacificerat och i Roms ficka. Det finns en gammal tumregel i historien. Människor tolererar ofta en övermakt så länge den känns avlägsen. Men de blir farliga när den börjar mäta upp marker, döma tvister, ta skatter och tala om hur vardagen ska levas helt enkelt. Ärövringen kan man leva med. Kanske. Förvaltningen är en annan femma. Fråga Bobrikov bara. Varus har 3 legioner bakom sig. Den 17, den 18 och den 19. Inalles kanske 17 till 20 000 stridande. Plus den där oändliga svansen av tjänare, handlare, slavar, packdjur och utrustning som alltid rör sig i skuggan av en armé. Ett helt samhälle på marsch. Sommaren år 9 tycks ha varit lugn på det hela taget. Kanske rent av suspekt lugn. Varus höll domstol, avgjorde lokala tvister och uppehöll det där som romarna kallade fred, men som i praktiken var underkastelse. Under tiden fortsatte Arminius sitt mullvadsjobb. Redar iscensattes, rykten om uppror spreds, bitar lades på plats. Men grejen är att det hela är nära på att gå snett för Arminius. Varus ska ha varnats av Segestes, en germansk aristokrat som dessutom råkar vara Arminius svärfar. Han viskar att Arminius är opålitlig, att någonting är i görningen. Men Varus tror inte på honom av diverse orsaker. Det borde han ha gjort, som vi snart ska se. Någon gång i början av september beslutar Varus att lämna sitt sommarläger och gå mot vinterkvarteren närmare Ren. Men på vägen kommer rapporter om oroligheter. Ett lokalt uppror som måste kuvas. En sån där vardaglig operation som ett imperium gör nästan slentrianmässigt. Man visar upp flaggan, slår in några skallar och återgår till ordningen. Arminius rekommenderar en viss väg att marschera. Samtidigt ber han att få lämna kolonnen med sina män för att samla fler germanska hjälptrupper. Varus går med på det och förlorar i samma väva en betydande del av sitt kavalleri och sin spaningsförmåga. Arminius, han rider i själva verket inte iväg för att hjälpa Rom, utan för att sluta cirkeln runt legionerna. Det finns någonting modernt i det här. Man kan nästan säga att romarna inte förstod att deras informationssystem hade blivit komprometterat. Deras karta över läget var i fiendens händer. Den 7 september bryter kolonnen upp. Samma dag delas troligen lön ut till soldaterna, vilket går att ana i de myntfynd som har gjorts på slagfältet. En spännande liten detalj om stunderna innan allt förändrades, då allt ännu var rutin. Morgonen därpå fortsätter marschen genom den täta skogen. Kolonnen sträcks ut allt mer, uppemot 15-20 kilometer från spets till svans. Inte en armé som står samlad, utan ett långt levande rep av människor och djur. Utan överblick, utan sammanhållning, utan möjlighet att snabbt samla sig om någonting händer. Och så händer det. De första angreppen är sannolikt inte avsedda att avgöra allt med en gång. Germanerna gör blixtanfall från skogen. De kastar sina spjut, slår till mot de mest utsatta delarna av följet och försvinner in i skogen igen. Romarna försöker svara, men mot vad? Var finns fienden? Var börjar slagfältet? Var slutar det? Legionen är kanske historiens mest berömda militära redskap för ordnad våldsutövning. Inte oslagbar, men den är flexibel, disciplinerad, tränad. Här får den ingen nytta alls av det. När regnet börjar vräka ner blir allting värre. Cassius Dio skriver långt senare om hur storm och regn försvårade romarnas läge. Det är lätt att förstå varför. Sköldar blir tunga, marken glider undan, vagnar fastnar, bågsträngar blir våta, hästar blir nervösa. Men kanske framför allt tempot försvinner. När en marschkolonn tappar tempot, då försvinner också rytmen och utan rytm faller disciplinen lätt sönder till enskilda reaktioner. Romarna lyckas ändå sannolikt upprätta ett läger den första natten. Det i sig säger någonting om hur hårdnackat vältränade de var. Mitt i ett bakhåll, mitt i kaos, bygger de fortfarande läger, gräver, reser skydd, organiserar sig. Men det är ändå redan en reträtt utan namn. Dagen därpå fortsätter marschen, eller flykten, hur man vill se på saken. I något skede närmar legionerna sig det område som idag kallas Kalkriese i nordvästra Tyskland, nära Osnabrück. Om det här verkligen är platsen för Teutoburgerskogen har man tvistat i sekler. Men de arkeologiska fynden där utpekar det som den sannolikaste platsen. Här blir landskapet plötsligt en aktör. På ena sidan ligger en höjdrygg, på den andra ligger sankmark. Mellan dem finns en smal passage där kolonnen pressas ihop till ett långt sårbart mål. Och dessutom, vilket nästan är det mest kusliga av allt, en jordvall uppförd i förväg av germanerna. Alltså inte bara ett spontant bakhåll, utan förberedda fältbefästningar. Arminius och hans bundsförvanter har inte bara valt rätt ögonblick, de har valt rätt terräng. En plats där legionens styrkor kvävs och dess svagheter förstoras. Nu sitter romarna stadigt i fällan. Framåt åt sidorna kan de inte komma. Bakåt finns kaos, sårade, bråte, splittrade enheter, leriga vägar och skogar fulla av fiender. Och de hinner inte göra det som romarna är så bra på. Återställa ordning genom drill och rutin. En romersk befälhavare vid namn Numonius Vala försöker enligt källorna fly med kavalleriet. Han dödas. Andra befälhavare faller eller tar sina liv. Varus själv ser att allt är förlorat och kastar sig på sitt svärd. Det är den romerska elitens kod. Hellre dö av egen hand än att tas levande. Och nu brister allting. De tre legionerna går under. Deras örnar, Achille, de heliga standar som bar legionens själ, går förlorade. Soldater slaktas i tusental. Vissa offras, enligt Tacitus, i germanska ritualer. Andra tas till fånga och förslavas. När beskedet når Rom är chocken enorm. Svetonius skriver att kejsar Augustus i förtvivlan ska ha gått omkring i sitt palats och ropat Quintili vare, legiones redde. Alltså, Varus, ge mig tillbaka mina legioner. Om det är bokstavligt sant att han gjorde det, det vet vi inte. Men att nederlaget uppfattades som ett enormt trauma råder det inget tvivel om. Det märks till och med i siffrorna. Legionerna 17, 18 och 19 återupprättas aldrig. Det hände annars att legioner som hade slagits ut återbildades. Men inte de här. Som om själva numren hade fått en förbannelse över sig av katastrofen. Men Rom har inte bara förlorat några legioner. Det kunde de ha levat med. Rom har förlorat ansiktet. Rom har visat sig kunna luras, ledas in i en fälla, slaktas i terräng som inte gick att kontrollera. Och inte av något konkurrerande kungarike, utan av små stammar som imperiet har sett ned på som splittrade och underlägsna. Men här är det viktigt att stanna upp en stund, för annars blir berättelsen för enkel. Teutoburgerskogen var inte ögonblicket då Rom plötsligt blev svagt och aldrig vågade gå över ren igen. Tvärtom, Rom slog tillbaka, systematiskt, skoningslöst och med stor kraft. Först och främst gällde det att hindra germanerna från att utnyttja segern till att kasta sig in i Gallien. Så Tiberius, han säkrar snabbt renlinjen. Sedan, under åren 14-16, leder generalen Germanicus stora vedergällningsfälttåg in i Germania. Han gick över Ren med enorma styrkor, härjade, brände, vann flera slag och återtog faktiskt också två av de tre förlorade örnflaggorna. Vissa antika författare menade senare att Germanicus hade kunnat återerövra området mellan Ren och Elbe. Men så blev det nu inte. Han kallades hem. Kejsar Tiberius satte stopp för det hela. Och här ligger kanske den verkliga lärdomen av Teutoburgerskogen. Rom kunde fortfarande vinna slag i Germanien. Det bevisade de. Men utgångspunkterna hade förändrats. Det handlade inte längre om vad som var möjligt i rent militär mening, utan vad som var värt priset. Och där väger Teutoburgerskogen tungt. Däremot, det är lätt att tala om Teutoburg som om Roms nederlag där i sig avgjorde Europas fortsatta öde. Det är lite att ta i. Historien är sällan så prydligt upphängd på en enda krok. Men nederlaget bidrog nog de facto till att göra Ren till den verkliga gränsen mellan det romerska och det icke-romerska Europa. Områdena öster om Ren hade med andra ord blivit för dyra. Glest befolkade trakter, fattigare än Gallien, svårare att beskatta och svårare att hålla överhuvudtaget. Fullt av besvärlig terräng som rimmade illa med romarnas sätt att slåss. Längs Ren kunde Rom däremot bygga ett sammanhängande försvar med vägar, flodtransporter, städer och fort. Imperier, sini, räknar inte bara ära. De räknar avstånd, spannmål, löner och vinterkvarter. Teutoburgerskogen gjorde den kalkylen blodigt tydlig. Man undrar ju om vårtids imperier räknar vad Ukraina och Hormussundet kostar, till exempel. Ja, för Rom får det hur som helst långa följder. Ren blir civilisationens skiljelinje. Väster om floden breder den romerska världen ut sig med sina städer, sina vägar, sitt latin, sin lag och sin idé om ordning. Öster om Ren fortsätter ett annat Europa att formas. Germanskt, lösare sammanhållet och mindre urbaniserat. Du hittar inga städer med romersk stadsplan öster om Ren numera. Och det är i spänningen mellan de här två världarna som mycket av Europas senare historia föds. Franker, goter, vandaler, sveber, alemanner, de träder så småningom in i historien som seriösa aktörer, inte bara som löst randfolk. I den meningen går det en lång och krokig stig från leran i Teutoburgerskogen till Karl den Stores hov. För genom att Rom aldrig fullt ut svalde länderna öster om Ren blev det möjligt för nya makter att växa fram där i skuggan av imperiet. När Karl den Store långt senare samlade stora delar av Västeuropa under sitt välde gjorde han det uttryckligen med kraft hämtad från det Europa som Rom aldrig riktigt lyckades tämja. Så nej, Teutoburgerskogen inom citat skapade inte ensamt Europa, men den bidrog till att låsa fast en gräns som skulle kasta långa skuggor genom seklarna. Där, i regnet och leran, begravdes chanserna för att hela Centraleuropa skulle bli romerskt och för att Europa någonsin skulle bli en enda sammanhängande latinsk värld. Europas förenta stater, fast på latin. Teutoburgerskogen får dessutom ett andra liv långt senare. I 1800-talets Europa, när nationer söker sina rötter, stiger Arminius upp ur dimman igen som Hermann. Slaget i Teutoburgerskogen blir en födelsemyt för en nation. En berättelse om ett folk som stod emot Rom. Så monument reses, historien förenklas och laddas och ges en ny mening. Och i en mörkare tid under 1900-talet tas samma myt i bruk igen av nazisterna. Arminius blir nu en symbol för någonting som aldrig riktigt fanns i den form man påstår. En urkamp mellan germanskt och främmande. Teutoburgerskogen blir ett verktyg för Goebbels propagandamaskineri. Nå, det här säger kanske mer om de tider som återberättar historien än om själva slaget. Men om man skalar bort allt det där, myterna, tolkningarna och efterhandskonstruktionerna, återstår någonting enklare och kanske oundvikligt. Och det är att imperier har sin gräns. Rom byggde en maskin för kontroll, vägar, disciplin, logistik och ordning. Och den här maskinen fungerade så länge spelplanen var bekant. Men i en våt kall skog där vägen försvann, där kartan inte längre stämde, där fienden tänkte som romarna själva, där förlorade imperiet kontrollen. Och kanske det är just därför som den här berättelsen fortfarande biter sig fast. För den visar liksom på någonting allmängiltigt. Att varje system, hur mäktigt det än är, har en maximal räckvidd. Och när det kör in i väggen slutligen, då ekar kraschen ibland genom årtusenden. Teutoburgarskogen står kvar där som legionerna föll. Regnet faller som det alltid har gjort. Någonstans under marken ligger ännu resterna av en septemberdag då Rom gick in i Germanien som herre och kom ut som någonting helt annat. Tankarna går osökt till 2022 och en lång utsträckt och sårbar pansarkolonn som ringlar sig fram på väg mot Kiev. Det var allt från Kvanthopp för den här gången. Vi hörs igen om en vecka. Du hittar Kvanthopp, både det senaste avsnittet och massvis med andra, på Yle Arenan. Ha det bra, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!